Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Han har vunnit dubbla cupguld med IFK Göteborg, spelat i landslaget och varit utlandsproffs. I dagens avsnitt av Ettan-podden med mig, Oskar Lund, möter jag målvakten John Allbåge. Vi pratar bland annat om när han tvingades bort från sin cypriotiska klubb, tiden i landslaget och hur han ser på IFK Göteborg idag. John Allbåge, varmt välkommen till Ettan-podden.
Ja, men stort tack Oskar. Kul att vara med.
Ja, riktigt kul att du ställer upp, givetvis en av de första gästerna som jag plitade ner på planeringslistan, och nu får vi till en intervju. Det ska bli riktigt kul, och jag tänker mig att vi rivstartar och kör igång med den här faktarutan som brukar ta podden framåt, och där är första frågan ålder.
Ja, herregud, det är mycket att räkna här nu. Ålder. Nej, men jag har ju hunnit bli 38 här, en anrik ålder. Så jag ska vara 38 om jag inte räknat fel.
Nej, hoppas att det stämmer. Men hur förhåller du till det då? Som fotbollsspelare så... Ja, karriären var i alla fall inte för evigt. Men jag vet att du har snackat om att spela till åtminstone 40-strecket tidigare. Lever den ambitionen kvar?
Ja, men det gör det ju absolut. Sen är det ju verkligen så. Ju äldre man blir, ju mer uppskattar man och försöker ta tillvara på varje match och varje träning så väl man kan. En inställning som jag ändå på sätt och vis önskar att jag hade mer utav i mina unga år också. Även om jag hade ett bra driv och fick en bra karriär så sett, så är det ändå något jag kan rekommendera till alla fotbollsspelare och vad man än håller på med. Om det man nu är i näringslivet eller även håller på med andra idrotter, så ta tillvara på de tillfällena man har, matcher och träningar, och gör det bästa varje gång. Det är så jag försöker göra det nu i alla fall, och ja, men så är det. Så det är väl lite den inställning man har som 38-åring.
Ja, och still going strong, för du har ju en klubb, och det är nästa fråga i faktarutan. Vilken förening tillhör du just nu?
Lindome GIF.
I ettan södra, och då är jag nyfiken, hur hamnade du där?
Ja, för att göra en lång historia kort, så har jag ju de senaste åren här, i alla fall sedan 2016, varit lite på villovägar i fotbollslivet. Allt ifrån USA till Cypern till Norge till Uppsala och Sirius och så vidare. Och i och med att jag är familjefar i göteborgare så sett, så var det framförallt förra året där i Sirius, så kände jag att nej, nu vore det kul att hitta någon klubb i Göteborgstrakten. Jag ville gärna hem till familjen igen. Och då blev det så att Lindom hörde av sig, och efter lite snack där så lockade det faktiskt att få bli en del av den föreningen och laget, i och med att de presenterade en ett väldigt spännande upplägg med en, vad ska man säga, fotboll som intresserade mig. En klar och tydlig filosofi genomgående i hela föreningen som jag tyckte var väldigt spännande att få lära mig och få bli en del av, i och med att nu om jag har gått ner från allsvensk nivå till ettan så blir det kanske en övergångsperiod på x antal år innan man hittar på något annat i livet kanske. Och då kände jag att då blir det en väldigt bra skola att få ta del av den här filosofin och lära känna ledarstaben och så vidare. Men givetvis hela alltså laget och så där också då, såklart. Men det var mycket det som lockade, att de liksom kunde hjälpa mig i någon slags övergång till nästa liv om man säger. Men jag mosar på och tänker inte på det nu så, utan nu är det Lindome och vi är mitt i säsongen verkligen. Så, men det var så jag hamnade där, att de visade intresse och det lockade mig. Så, ja.
Du nämner ju fotbollsfilosofin och den, jag har intervjuat dig tidigare om det här och då tog du också upp den. Och den verkar ju vara speciell och någonting som liksom fick dig att bli sugen på att vara med på den här grejen i det här laget. Vad är det för typ av filosofi? Vad är det som sticker ut, tycker du?
Nej, men det som sticker ut är ju att vi har en så tydlig filosofi som är implementerad i hela föreningen så sätt att man skulle kunna kalla det för en extrem possession-fotboll. Alltså vi vill och försöker spela med ett högt tempo och försöka helt enkelt lösa varje situation med att spela oss ur den. Och så jobbar vi med, försöker jobba med en extrem direkt återerövring i det defensiva. Helt enkelt bara, vi vill bara försöka ha bollen mycket, mycket mer än motståndarna. Och har vi ju det så hoppas vi att möjligheterna att vinna matcherna ökar. Jag vet ju av egen erfarenhet och har varit i många andra föreningar. Och vet även andra många föreningar i ettan och så vidare man pratar med. Som de vill, man vill ju liksom spela, men det är inte alltid man vågar och kan gå hela vägen. Liksom att nej, nu fick vi lite press på oss här kanske. Och så hittar man den lite längre, enklare lösningen och så tappar man boll. Det är väl klart att någon gång drar vi en längre boll, men generellt, om jag ska förklara, så är det verkligen sista, ja, dödligaste utgången att dra iväg den långt. Och vi försöker helt enkelt spela och det är väldigt, väldigt roligt att få en del av det som målvakt då, som är min position, att få vara med mycket med fötterna då. Vi försöker även om motståndarna kommer högt att spela oss ur det och så vidare och så vidare. Så nej, men det är jättekul. Det är både roligt och vägvinnande tycker jag. Så ja.
Har du varit med om något som liksom liknar det här då tidigare i karriären? Är det någon av klubbarna du har representerat där du tycker att där var vi och nosa på det här, eller är det någonting unikt?
Unikt är det ju inte så, men att vi gör det så med en sån vad ska man säga, kontinuitet och tro och inkörd filosofi. Varje träning, varje egentligen löpning och pass jobbar vi med detta sättet. Och det skiljer ju sig. Nej, jag har inte varit i någon klubb, spelat i någon egen klubb som har varit så pass trygga med bollen så sett. I eget spel, i egen possession-spel. Det har jag inte varit. Sen är det klart att nivåerna på de andra föreningarna kanske, eller det är klart att det har varit högre nivå så på allsvenska och vissa utländska klubbar så där. Det är inte så att jag sitter där och säger att Lindome skulle vinna allsvenskan eller bli, alltså du förstår vad jag menar.
Absolut.
Så man får ju skilja på lite nivåer där, men om man ändå jämför allting, alla nivåer, alla klubbar, så är det inget lag i alla fall jag har varit i som har en sån tydlig egen filosofi och så vidare. Det var väl närmast när jag var i Örebro SK, men när jag hade en tränare som heter Sixten Boström som spelade ett 4-3-3-spel. Då hade vi inget sådär extremt possession, men han var ändå en tränare som no matter what, vilket lag vi än mötte, så körde vi på vårt spel. Så det är väl kanske det närmaste, men fotbollsmässigt, eller spelmässigt var det kanske inte så likt, utan det var mer att vi körde på en egen filosofi. Och det gillar jag när man har tränare som liksom vågar köra sitt race, oavsett om man möter det eller det laget borta, eller på det och det, den och den arenan, eller vad det nu kan vara som man annars gör att man ändrar lite, utan vi kör, vi fokuserar mest på vårt. Ja, men så är det väl.
Ja, det är intressant. Intressant att höra. Vi får uppmana lyssnarna att kika på era matcher under resten av den här säsongen i ettan.
Ja, nej men det finns ju jättemånga duktiga föreningar där ute som gör sina grejer bra liksom, men ja, jag ska inte säga att vi är bättre än alla andra lag. Det gör jag absolut inte. Jag är inte oödmjuk här, men jag tror att de flesta lagen i alla fall i ettan kan erkänna i alla fall, oavsett vilken förening man än tillhör, att jo, nej men Lindome skiljer sig faktiskt från de andra lagen. För de gör sitt på ett väldigt tydligt sätt. Det tror jag även de andra lagen skulle kunna säga, skriva under på i alla fall. Det tror jag.
Ja. Ja, spännande som sagt. Vi hoppar vidare i faktarutan och alla har ju koll på att du är och under lång tid har varit fotbollsmålvakt. Men jag vet också att du pysslar med lite annat. Så frågan lyder sysselsättning.
Oj, ja, sysselsättning nummer ett är ju familjen då, tre barn och lite djur får man väl säga. Hundar, kaniner, katter och så vidare. Men annars så är det ju att jag har tre olika bolag jag har startat med härliga, drivna människor som är i lite i startfaserna kan man väl säga, som tar väldigt, väldigt mycket tid. Och det är väl där jag lägger min tid i princip. Dels ett klädmärke som vi startade 2017 som är extremt spännande och har en väldigt stor potential tycker vi. Men vi har blivit hårt drabbade i år med corona då. Alla events och några butiker vi pratade med blev lite rädda då och har ställt in lite. Men vi hoppas att vårt 2020 blir istället 2021 då. Och vi heter Picked Last som är klädmärket mot mobbning. Vi vill genom våra kollektioner och kläder och så vidare sprida budskap och positiva vibbar ändå där ute i samhället. Och det här tydliga antimobbningsbudskapet är ju med i alla våra produkter. Och för att visa att vi gör det med största allvar så skänker vi 10% av alla intäkter till just Friends då, som är Sveriges största organisation mot mobbning. Så det är coola streetwear, sportswear, skategrejer kommer vi också släppa snart. Så det är sköna, goa så här hoodies och kepsar och t-shirts och så vidare. Så pickedlast.se kan man spana in oss. Så där lägger jag mycket tid. Ja, men det är jättekul att ha kommit in i den branschen och så vidare.
Och sen vet jag att du pysslar med en del andra grejer också. Bland annat så har du nyligen lanserat en app.
Ja, nej men precis. En app som heter Vamos Football Fitness som jag har utvecklat tillsammans med Jimmy Högberg som är en av Sveriges kanske, ja han är nog en av de två mest välutbildade och duktigaste, vad ska man säga, fotbolls-PT-tränarna där ute. Han är ju även utbildare för Svenska fotbollsförbundet och för UEFA och är till vardags anställd av Örebro SK just i den rollen som ja, fystränare i ÖSK då. Och han har även varit aktiv i Palmeiras i Brasilien under en kort tid och även i Estlands landslag med Magnus Persson och så vidare. Så det är en extremt vad ska man säga, kunnig kille på detta ämnet. Så det är inte jag som sagt som har gjort övningar, utan allting är byggt på Jimmy, högsta kompetens. Så det blir ju helt enkelt med den här appen så kan man ju då ladda ner den. Den är gratis i några första versioner. Så kan man helt enkelt komma igång och gnugga sin egna fotbollsfysik. För det finns ju mängder av appar där ute där det är så egen träning och även, men det är mest så här om man ser fotbollsbaserade sådana egen träning, så är det ju dribbla mellan koner och sådana grejer liksom, springa fram och tillbaka och så vidare. Vi fokuserar helt enkelt på fysiken, vi har ingen boll så med i appen, utan det är alla övningar är framtagna för att gynna dig som fotbollsspelare. Och jag har ju sett genom åren att behovet finns i och med att många killar och tjejer kommer in efter träningen och jag vill köra lite extra idag. Sätter sig och kanske kör lite bänkpress eller någonting. Eller tar fram telefon och börjar någon annan sån här app, träningsapp, vad det nu kan vara. För att få sixpack eller för att, vad vet jag, bara nöta lite fysik. Och det är ju bra att man gör någonting, men den här appen är ju varenda övning framtagen för att gynna dig i ditt fotbollsspel.
Hör du, vi ska gå vidare och titta på din fotbollskarriär. Du ska få minnas tillbaka lite, även om den definitivt inte är över än. Så frågar jag dig nu om ditt bästa fotbollsminne så långt.
Ja, nej men ja, det är alltid en svår fråga det där. Jag brukar alltid säga att jag hoppas att det ligger framför mig så där. Vad vet jag, att gå upp till Superettan med Lindom eller något hade ju varit stort, men man får dela upp det lite. Fortfarande så är väl nästan det bästa och roligaste minnet, det är ju från ungdomsåren. Vi vann typ Lions Cup 1992 när vi var 10 år med Torslanda IK. Det är ju sånt där glädjeminne man har kvar som man minns liksom. Det är
svårslaget.
Ja, alltså laget hemma vid där, Torslanda IK, min moderklubb liksom. det är ju fortfarande kanske det roligaste minnet, den åldern man var och första turneringen man vinner och så vidare. Så det är ju ett bevis på vad de ungdomsåren egentligen är viktiga. Så där. Sen är det klart att jag har varit med om enstaka matcher på seniornivå och vunnit några titlar, om än lite för få kanske. Men varje gång man har vunnit något har det ju varit extremt roligt. Alltså, två svenska kuppentitlar som har givit... Visst, den gav väl en själv mycket glädje, men när man ser folk runt omkring glada och firar, det, då blir det ju roliga minnen. Liksom. Man gläds åt andra faktiskt mycket, men sen är man med vinnarskall. Så där. Det är ju tyvärr man har lagt lite fokus på i karriären på de negativa, tunga förlusterna kanske lite väl mycket. Man får bli bättre på att njuta av framgångarna egentligen. Och, ja, annars menar jag att man har lagt lite mer energi kanske på de här tunga förlusterna genom åren. Men så behöver det inte vara. Man ska lägga och njuta av, som jag sa, njuta av varje seger man får. Så det var ett långt svar igen.
Ja, men ett par turneringssegrar, även om de var, en av dem var i väldigt tidigt stadie av karriären. Då. Sen blev det väl dubbla cupguld, eller hur? Som senior.
Ja, exakt, exakt. Mm.
Ja, vi hoppar vidare då, så får du fundera kring bästa spelaren som du mött.
Ja, spontant så... Jag var ju med i VM-truppen 2006 och då var jag ändå Zlatan med... Det var ju under hans Juve-tid, tror jag, sådär. Så han mötte jag och tränade med i ungefär en månads tid. Sådär. Så det är väl klart att han spontant är den bästa spelaren. Liksom. Men annars har jag alltid älskat Kim Källström otroligt mycket. Just för att vi är årsbarn med varandra, födda 82, båda två. Och vi har följt våra karriärer från unga år, från vi var 6-7 år upp till... Ja, det är klart att han sprang iväg sen internationellt och blev stor stjärna i landslaget och spelade på en högre nivå än mig där. Men fram till han drog iväg där i senioråldern så följdes vi åt, allt ifrån distriktslag till fotbollsgymnasie och till att spela i Allsvenskan tidigt och så vidare. Så han har både spelat med och mot, så han får jag ju säga är kanske den bästa sådär råtalangen med, som också lyckas hela vägen. Enorm talang som också blev otroligt duktig. Hade det inte varit för Zlatan så hade väl Kim också haft någon guldboll säkerligen. Men sen internationellt, när man har varit med så här U21 och även A-landslag och så är det väl säkerligen några grymma killar man har mött där. Allt ifrån, vad kan det vara? Jermaine Defoe till Quaresma till, jag vet inte. Men en personlig favorit är, jag gjorde en landskamp mot Finland en gång, A-landskamp. Då stod Jussi Jäskeläinen i andra målet. Det är ju okay. en personlig favorit. En fantastisk målvakt som spelar i Premier League och i Bolton i många år. Så jag får väl nämna Jussi Jäskeläinen just för att det är en personlig favorit. Då.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Bästa spelaren du spelat med, och då nämnde du några namn där. Vill du stå fast vid dem eller finns det någon annan som bör kastas in i den där leken?
Ja, men alltså herregud, man har kunnat nämna så många i varje lag man har varit i, så är det ju liksom duktiga spelare. Sen är det lite så här guldkorn som dyker upp som ingen tänker på. Liksom, jag spelar med en kille i MLS, Ibson, Brasse, stor hjälte liksom i Brasilien. Han kan ju knappt gå på gatorna i Brasilien för han är så stor. Om han hade sin karriär i Corinthians eller vad det var innan han ganska unga ålder stack till Europa och slog igenom i Porto. Och gjorde flera bra säsonger i FC Porto innan han gick till Ryssland och håva in pengar i, om det var i Spartak Moskva eller någonting, och så sen stack han över till USA då och fick sin karriär i MLS, och så spelade vi ett halvår ihop i Minnesota United. Liksom, det är en sån här kille man tänker inte på det. Var, alltså, vem är Ibsen egentligen? Men skulle man varit brasse hade man ju verkligen bara, åh, du spelat med Ibsen, han är ju liksom gud. Och man fattar väl det, och framförallt när man spelar med honom var ju bara, alltså, vad är det för känsla den här killen har i fötterna liksom. Och han sprang där och bara runt och garva liksom och typ lekte med folk. Men hade ju en laid back inställning i Minnesota att, ah, det var ju för lätt för han nästan. Men jag vet inte, det var bara en fantastisk spelare på alla sätt och vis. Sen i Cypern spelade jag med Maduro som också har spelat i Valencia och varit lagkapten för holländska U21-landslaget och spelat i holländska A-landslaget. Och han var ju i mer stora klubbar, men framförallt i Valencia var han väl som... Så det är liksom sköna lirare som man inte tänker på egentligen, så här Maduro, just i den gubben kommer man ihåg från att man såg liksom spanska ligan på tv. Och så är en sån gubbe som Ibsen med i Porto och så vidare. Så det är ändå några goa gubbar man lirat med som man kanske inte tänker på sådär. Sen det är klart, återigen, jag kan nämna många fler, men det är väl två som sticker ut lite som det. Som, det är ändå goa gubbar man lirat med liksom, och ödmjuka, härliga killar liksom.
Ja, kul med lite oväntade namn också, även om de, som du säger, har haft riktigt fina karriärer. Och i landslaget förstår jag att det är många spelare, och det nämnde du ju också. Så där. Hur ser du själv tillbaka på din landslagskarriär?
Alltså A-landslaget från ungefär 2004 fram till 2009 så var jag med väldigt mycket faktiskt i A-landslaget. Under den tiden var jag både i Danmark och i Örebro och så vidare. Och, alltså jag har säkert gjort, jag vet inte, 20, 25, 30 landskamper på bänken kanske, men bara spelat fyra då, om man säger, fått speltid i fyra. Och det är ju inte bara om man jämför med många andra såklart kanske, men när man är väl inne i det livet så tänker man ju bara att det är liksom normalt sådär, man åker på landskamper och spelar och till och med i VM och EM i Portugal 24 var det väl, så var jag med, blev jag inkallad när Hedman blev skadad var det väl, så blev jag inkallad på midsommarafton och var med sista 48 timmarna innan vi förlorade på straffar då mot Holland och så vidare. Och U21-slutspel har man varit med och varit en straffläggning från att kvalificera sig till OS i Aten och så vidare. Så visst, jag har varit med om mycket just med landskamparna. Men idag så här, när man blickar tillbaka så tänker man bara, vad fan, det är ändå coola grejer jag har varit på. Tänker man idag liksom, om man hade varit med landslaget idag liksom. Eller vad det innebär när man ser gubbarna, och jag känner ju flera av killarna som är med där idag, så tänker man ändå att det är ändå bra gubbar liksom, och det är bra nivå. Men där har jag ju varit och spelat och tränat och presterat och ändå gjort skillnad, tyckte jag ju själv, på de träningarna och matcherna jag spelade. Jag tyckte jag ändå kunde bidra och höll den klassen liksom. Och då var man ju ändå i träningar med alla ifrån Albeck till Ljungberg till Alexandersson till Petter Hansson och Zlatan och Chippen och Mellberg och alla de här gubbarna liksom. Och man tyckte ändå att fan, jag kunde ju ta bollar och stänga igen vissa träningar och vinna poängspel och du vet, ja men du vet, man höll den nivån liksom under en period, och tyckte jag höll det väl längre sen också, men då blir man lite passé och helt enkelt, jag har väl lite fått det stora breaket och kommit ut internationellt och verkligen gjort skillnad där då, vilket som gjorde, det var väl det som gjorde att man inte fortsatte vara med i landslaget längre. Men det var ändå en period som jag sa där på, ja, vad blir det? 5, 6 år, 4 år någonting. Man ändå var med mycket då.
Ja, det är ju lång tid. Men om man stannar där vid när du blir blixtinkallad till ett mästerskap på midsommarafton, det blir man ju spontant ganska nyfiken på. Kan du ta oss med till, ta oss tillbaka till, ja, men det ögonblicket. Hur gick det till när du blev inringd?
Ja, men EM 2004 var väl 22 bast och... Jag vet det väl för att det var midsommarafton och jag och min tjej då, eller det är ju hon jag har som fru idag, vi åkte ju och skulle köpa jordgubbar och så vidare. Man skulle ju på någon sån här midsommarfirande och då var det lite sådär, ja, man får ju ta med sig lite sådär plock, man tar med sig det man skulle ha till festen liksom. Så vi skulle man ha jordgubbar såklart. Och mitt i det här jordgubbshandlandet så får jag ett samtal från Lagerbäck då, som bara med sin lugna ton och dialekt mer Ja, John, nu är jag inte härma Lagerback.
Ja, men gör ett försök ändå. Det.
Nu ska du till Portugal här. Nu får du packa väskan här, va. Så då var det ju bara, vad skämtar du, vad är det som hände liksom, så där, så bara fasen. Så det var ju mer bara fick säga till, så de sa det går ett plan nu typ om några timmar, hinner du med det liksom? Vi tar du en taxi nu, så ta kvittot liksom, så pröjsar vi det såklart. Så jag mer eller mindre på rugget snabbt nästan lämnade tjejen där, bara dö, ha en trevlig midsommar, ta ett jordgubbar, jag drar till Portugal här. Och hon fattar ingenting, bara vad fan är det som hände? Så jag hoppade in i en taxi och fick en nota på typ 3000 eller något och gav det kvittot glädjeligen till förbundet sen och fick en midsommar och några dagar i, om det var i Faro i Portugal, hur som helst. Men det var sköj ändå. Men,
snabba ryck. Hur är det att ansluta till en trupp i ett sånt läge då? Liksom, det är ju speciellt tänka med att dyka upp där då. Det var inte så många timmar heller som du sa. Det var de sista dygnen som du var på plats.
Exakt. Nej, men jag var med någon träning där och man kommer in i middagen och bara hallå gubbar, tjena, och så hälsar man och så inget mer med det. Och så klart det var lite nervös sådär, men det var ju kul. Men samtidigt hade vi slått ut Holland, som alla minns kanske var väldigt nära. Det var ju någon straffmiss från Mellberg där, och i matchen hade väl, om det var Ljungberg som hade något galet läge i förlängningen och så vidare. Så istället för 48 timmar så hade det istället blivit en vecka tror jag som jag hade fått vara med. Så nu blev det bara 48 timmar tyvärr då eftersom Holland gick vidare. Men hade vi slagit dem så hade vi haft tror jag 4-5 dagar till nästa match. Och det vill säga då hade det ju blivit att man fått vara med en hel vecka där då. Men ja, nej, jag fick vara med sen 2 år senare i VM 2006 i Tyskland då. Så då var det ju nästan en månad vi var samlade. Så ja, så det är ändå 2 trevliga minnen så sett.
Ja, det förstår jag. Finns det någonting från VM-turneringen som sticker ut eller vad dyker upp när du tänker tillbaka på den?
Nej, men det var ju det där att jag var ju nära ändå att få spela i och med att Isaksson fick hjärnskakning. Och jag hade ju, alltså jag utan att vara oödmjuk eller någonting, men jag tyckte jag gjorde fantastiska träningar under hela tiden just under det VM-lägret då. Men de valde ju Rami Chaban eftersom att ja, han hade ju haft lite mer internationell erfarenhet på allra högsta nivå just när han hade varit i Arsenal och stått någon match i Champions League och så vidare. Så de safeade väl lite där förbundskaptenen att de tog Rami Chaban, och han gjorde det också väldigt bra. Men sett till träningarna och så vidare så kan jag nästan med gott samvete och utan låta allt för oödmjuk gjorde det ju mycket bättre liksom än vad han gjorde. Nu lät jag oödmjuk i alla fall, det var inte meningen, men jag kände som att fan jag gick på målen de där träningarna liksom. Men de gick väl lite på dagsform utan på rutin och så fick jag han spela då. Så man var ju lite ledsen någon minut bara efter laguttagningen där till första matchen mot Trinidad Tobago innan man fick nypa sig i armen och bara, vad fan, skärp dig nu, du är ändå med i VM, du ska inte sitta här och lipa. Så, men det var väl vinnarskallen i en lite. Man deppar några minuter, sen var det ju bara köra på igen liksom. Men Rami är ju en grym kille och Isaksson repade ju sig och spelade sen resten av turneringen och så vidare. Men det var väl det framförallt, att man var nära att spela sen. Livet runt omkring var ändå kul. Det var ju ett gäng lite yngre då med Elmander, Kalle Svensson, Fredrik Stenman och även Zlatan till viss del. Och, ja, men vi var ju ett gött gäng liksom som satt och lirade tv-spel emellan och hängde och så, nej men det var kul på alla sätt och vis. Lägret på Gotland innan med allt vad vi gjorde där var kul och vad ska man säga, det var skoj. Och sen även de här allra största stjärnorna, man kan väl säga, var ju, man imponerades av hur trevliga och ödmjuka de var, inga divafasoner överhuvudtaget. Som Fredrik Ljungberg var ju en, och är så sett, en grym kille liksom. Det var en riktigt härlig kille och riktigt ödmjuk. Jag menar, han var ju pika ju liksom då i Arsenal och var ju super mega stjärna, men han kunde ju bara någon träning efter någon träning i bussen från träningsplan, minns jag, kom Ljungberg och typ satte sig jämte en och bara började köta och bara, ja, jag såg att du hade lite goa ringsignaler på din telefon. Det var innan man hade iPhone så grejer och hade så här typ Sony Ericsson telefon och Nokia typ liksom, så Så satt man där någon gång och bytte så här ringsignaler liksom. Åh, har du Jönssonligans ring? Den vill jag ha liksom, så där, förstår du?
Ja, det är så magiskt.
Satt man där med Ljungberg och bytte, skickade över ringsignaler så här. Om det ens fanns Bluetooth då kommer jag inte ens ihåg, men det var ju så här T28 och 3210 och sådana. Så satt ju man där med, ja, men han var som vilken gubbe som helst liksom, som man gjorde med polarna. Så satt han där och bara har du Mission Impossible? Okay, men förstår du?
Ja, det är härliga bilder att föreställa sig. Du och Ljungberg sitter och byter ringsignaler på spelarbussen på väg till någon träning under VM 2006.
Lite anekdoter sådär.
Ja, verkligen. Men du, det är ju svårt att undvika också spelare som ständigt är i ropet, såklart. En av de största vi har haft, kanske den största då, till och med Zlatan, som du var med under. Och det är ju hans liksom tidiga del i landslaget, de tidiga åren. Hur var han där och då som en del av det svenska landslaget?
Nej, men alltså grym. Han var väl inte riktigt den... Han var ju redan megastjärna då, men lite fortfarande så var väl kanske Ljungberg och även Henke Larsson var ju med. Kanske de lite större stjärnorna så där på sätt och vis. Men sen bara strax efter det så kom ju liksom övergångar till Barca och han bara flög iväg Zlatan liksom. Men just då var väl kanske fortfarande Ljungberg lite större och Zlatan var väl bara 23-24 någonting. Men det var ju ett monster på plan liksom. Han var ju, man förvånades över hur stor han var fysiskt. Alltså han är, ibland är det så att vissa man ser liksom, ja, där man, han trodde man var större, men när man träffar på verkligheten så var han lite mindre än vad man såg. Och Zlatan var ju tvärtom, man visste han var stor, men när man träffade han så bara, jävla monster liksom. Och så sen just tekniken och allting, men styrkraften i princip, alltså när han sköt. Jag vet ju att ta Kim Källström, som är nog kanske den som man visste fram till det som man sköt hårdast. Han hade ju ett galet tillslag, men Zlatan toppade ju det på något sätt. Det var ju liksom det går inte riktigt förklara liksom hur jäkla vilken styrka och massiv koloss det är liksom. Så det förvånades man över. Sen var han som vem som helst. Jag menar, vi spelar ju så här rundpingis och så vidare. Och han var ju med där och körde liksom. Och var ju som vilken gubbe som helst. Jag vet, på Gotland där innan så hade vi ju någon liksom så här femkamp teambildning. Och då var jag i samma lag som han och några andra killar. Petter Hansson och vem det nu var mer. Och jag vet, vi vann hela den femkampen då. Men där var jag ju liksom så liksom street smart och intelligent han var också, du vet, när vi gjorde så här femkampen var ju mycket så här lite som ledare brukar gilla och lägga in så här lite järngympa liksom, byggen så hög pyramid av de här grejerna på 2 minuter liksom och så vidare, så skulle man tänka och han var ju liksom grym på de här grejerna och bara, men så här gör vi liksom och ja, det är verkligen ingen dum kille det där, va, han har alla hästar hemma liksom. Ruggigt intelligent så sett på sådana bitar. Så det förvånades lite. Man över kanske. En imponerande människa är det ju. Det var ju alltid så. Han var ju också på något sätt en aura omkring sig med liksom. När han kom in i rummet så liksom det märktes lite sådär. Så en imponerande människa är det ju. Absolut, absolut.
Ja, och en imponerande karriär minst sagt. Vi ska hoppa vidare och då kommer vi gå igenom din karriär i ett snabbformat på något sätt då. För segmentet kallas för 5 snabba och jag kommer nämna 5 klubbar och det är ingen skräll här nu att det är 5 klubbar som du har representerat. Och då ska du helt enkelt säga det första du kommer att tänka på.
Ja, nu ska jag försöka vara snabb här nu då.
Ja, men hyfsat i alla fall. Det första du tänker på om jag säger Västra Frölunda.
Framgång, eller just att det var en fantastisk tid. Alltså man flög ju fram som... Ja, utveckling blir väl det jag säger då. Utveckling.
Örebro SK.
Stolthet, hjärta, passion. Nej, men just att 3 ord som etsat sig fast. Det är lite de orden som genomsyrar den föreningen.
IFK Göteborg.
En dröm så var det väl att få gå ifrån en pojkdröm uppväxt i Göteborg till att få spela där och få bli en stor del under en så lång tid som jag ändå var. Så det är väl det att det, vad ska man säga, fick uppnå en dröm så.
Vi hoppar vidare och så säger jag Minnesota United.
Där får jag väl säga lite kaosartat så. Det är väl första ordet jag kommer på.
Kaosartat få bli ordet då helt enkelt. Vi har faktiskt en klubb kvar, så vi betar av den här på en gång. Och det är den senaste klubben som du hade innan Lindome. Det är IK Sirius.
Ja, nej men också, det får också bli lite kaosartat så sett. Men där blev det ju verkligen inte som jag hade hoppats och trott. Och som, eller som de hade lovat, så ska jag väl inte säga. För jag vet ju av min erfarenhet att det kan alltid låta bra och så blir det något annat i alla fall. Men där var det ju, de lovade ju det ena och det tredje, och av olika anledningar så blev det inte som de lovade och som jag hade hoppats.
Ja, en klubb då som kanske inte har fått ut alla procent den senaste tiden, det är ju din tidigare förening IFK Göteborg. Och där har det hänt grejer. Man har bytt tränare, eller åtminstone, ja, det såg jag förresten att du var ute och twittrade lite om, entledigat va, sin tränare Poja Ashbagi. Vad säger du om det som hände i IFK Göteborg just nu, du som har koll på klubben och varit där?
Jag har koll på klubben nu. Jag var ju under en väldigt lång tid en stor del av den föreningen, känner jag just. Alltså när man kommer ifrån det, då har man alltid ett öra ändå mot föreningen och hänger med i allt vad som händer. Så det som du säger, visst, jag vet ju vad som händer, och lite kontakt har man väl med några människor så där också, både runt och i föreningen. Men vad ska man säga, sen, det är ju inte sen jag lämnar, det är inte det jag menar, men sen då jag lämnar, så det har hänt mycket. Och då menar jag inte att det är på grund av att jag lämnar, men det var ju en enorm kvalitet, vilket lag vi hade där. Och då kommer ju många säga, ja men det var ju då det började gå dåligt för att det kostade så mycket och alla storstjärnor vi hade och så vidare. Jaha, okej, okay, ja visst, men det var ju ändå sen den processen när Gren kom in och det skulle satsas hit och dit också. Det var ju liksom ingen billig tid liksom, så det var ju inte, man kan inte bara skylla på tiden då vi hade Håkan, Mild och när jag var där och så vidare. Vi var ju ändå, när jag kom hade vi ju alltid varit, eller de hade ju haft problem att alltid hamna sjua. Första året jag kom, visst, vi hamnade sjua då, men sen efter det, vi var ju topplag, vi blev återigen ett etablerat topplag Blåvitt då. Och var nära att vinna guld, vi fick brons, silver, vann cupen två gånger. Så sen efter det så var det ju ett ännu längre hopp ner. Så det, alltså då var de inte ens sjua nästan ett tag. Jag vet inte var de hamnade förra året. Men hur som helst så menar jag att det är en lång process det där liksom. Och Blåvitt är en stor klubb med mycket folk runt omkring som har mycket åsikter. Och idag även ser man i ledningen, det är återigen ingen kritik, det är mer bara fakta. Så där, det är ju faktiskt ganska unga orutinerade människor i fotbollsbranschen som sitter och bestämmer lite så där. Jag menar Poja Ashbagi, superduktig tränare med ingen erfarenhet från hög nivå. Klubbledningen med, det är ju superduktiga förenings- och företagsmänniskor, men har ingen lång erfarenhet av fotbollsbranschen på hög nivå. Så det är ju ingen skräll att det blir lite som det blir, tycker jag då. Jämför man då med typ Djurgården eller något, med Bosse Andersson som, alltså det är ju klassskillnader så sett, och det märks ju också då i hur föreningar sköts. Så jag menar, fotbollsbranschen är speciell, och att ha erfarenhet ifrån den, det är ju liksom bra att ha liksom.
Finns det några speciella så där beslut eller vägval eller ja, någonting åt det hållet som du känner att där har IFK Göteborg gjort fel?
Nej, alltså det är väl sitta och peka i efterhand så där. Det kan ju vem som helst göra, det är ju superlätt. Nej, det är ju viktigt vad man gör nu och blickar framåt. Och jag menar, nej jag vet inte, det, ska jag ta upp sådana grejer med så, det finns ju massa saker. Men så är det ju i livet, det är klart man gör fel, men det viktiga är vad man gör framåt liksom. Och det är väl där klubben står nu, så det, jag vill och behöver liksom inte ta upp saker som har blivit fel och peka sådär, vad gjorde de där och så vidare, utan det, det är mer bara nu då, vad händer, vad gör ni och vilket vägskäl vill ni gå? Och det enda jag kan känna på de här få åren egentligen sedan jag lämnat, att jag har blivit någon slags lite läskig om man ser till läskig acceptans att inte vinna, om man säger så. Som är väldigt olikt IFK Göteborg, där DNA:n i föreningen är att vinna, slåss om titlar. Jag menar, när vi kom sjua något år, och vi kom även sista året 2016 när vi kom fyra och var poäng från att bara komma trea igen och var liksom bara något poäng från att komma in i gruppspelet i Europa League, då alltså det var kaos. Fick ju för fan, man blev ju så extremt hatad och kraven var ju så extremt höga, och alltså det går inte att beskriva vilken jävla storm det var över att vi kom fyra. Nu känns det lite som att ja, och så de kommer de sjua, är det väl bra, kommer de, alltså förstår du gärna. Det känner jag mer lite så här, hallå, vad är det som är i detta blåvitt liksom? Det känner jag lite är lite så där läskigt kanske, att och olikt att det börjar bli någon slags kulturell eller typ DNA-strängsändring i föreningen, att det är liksom lite okej att inte vinna längre. Det känner jag är den stora skillnaden från förr. Men jag tror ju alla som är i föreningen, spelare och alla, klart att alla vill vinna och så vidare. Det är mer känslan runt omkring att men det är okej nu att ha några år och harva lite för att vi ska vinna om 5 år typ liksom. Det gick ju inte att sälja in alls på den tiden man själv var där, utan det var ju vinn för fan eller dra liksom. Det var det ju lite då. Och det är ju plus och minus med det också. Höga krav och så vidare och så vidare. Men det är ju samtidigt också lite, hör ju till med att vara i en sån anrik förening, att det är något speciellt liksom.
Ja, det blir spännande att följa fortsättningen, och när du och jag spelar in det här så är det inte helt klart heller hur det kommer bli på tränarsidan där framöver. För egen del då, man ser liksom längre än en fotbollskarriären, skulle du kunna se dig själv att vara aktiv i IFK Göteborg på något sätt i någon roll i framtiden efter att du har slutat spela?
Ja, det skulle jag ju hemskt gärna vilja vara, men det är ju väldigt svårt också. Man vet ju om, okej, nu har ju det ju varit några spelare, före detta spelare som varit med. Så, nej, men jag är öppen för allting sådär. Jag, vad det nu skulle kunna vara, allt ifrån marknadssida till att bli målvaktstränare i A- eller U-sektion eller någonting, till att, vad vet jag, jobba med andra bitar, hjälpa till vid sidan av, vad det skulle kunna vara.
Ja, vi ska hoppa vidare och det kommer en ny faktafråga här. Då undrar jag, personen som betytt mest för dig i din fotbollskarriär?
Nej, först och främst är det min fru Lisa och allting hon har hjälpt till och stöttat, och hur hon är med, du vet, så här med barna och allting när man själv drar iväg på matcher och allting. Så det är ju nummer ett. Sen är min egna familj också. Man hade ju aldrig kommit ens någon vart om inte morsan och farsan ställt upp jämt och kört till alla jävla turneringar och matcher och ställt upp och grillat och samlat in pengar till föreningar och sålt lotter och grejer och allting som krävs i en föreningsliv. Och sen suttit och väntat när man har varit seg i duschen efter matcher och så vidare. Så utan dem hade man ju inte ens kommit någon vart liksom. Så det är en kombination av dem då, som min fru och mina föräldrar och sådär. Så det är väl det.
De närmaste helt enkelt. Nu ska du få gräva lite grann i arkivet här och se om det dyker upp någon anekdot. Det känns ju som att det finns potential till det. För jag undrar, en märklig händelse som du varit med om under din fotbollskarriär. Och här är det naturligtvis helt fritt att lägga fram flera stycken om du har några på lager.
Oj, 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 oj. Ja.
Kanske finns för mycket att välja på.
Ja, nej, men alltså, herregud. Man får gå tillbaka också lite i tiden där. Alltså, vi hade en jäkla god gubbe en gång i tiden när jag spelade då. Vi var ju typ äldre juniorer i Torsland. Där hade vi en god kille där som hette Jocke då. Mösa kallades han. Tänk, måla upp scenariot i huvudet här liksom. Vi ska ut till en match. Alla sitter taggade i omklädningsrummet. Tränaren har gått igenom alla grejer nu som behöver sägas inför matchen. Det är lite så här Eye of the Tigers känsla. Man liksom blundar, tittar ner i marken och liksom, kom igen nu gubbar, du vet, så här, det är bara, uff, nu ska vi ut och köra. Och så säger ju tränaren alltid så här liksom, och gubbar, är det något mer nu innan vi går ut? Då brukar det vara liksom bara, nej, alltså nu kör vi. Alltså förstår ni,
absolut.
Tränaren brukar alltid säga, är det något mer nu innan vi går ut här? Och då räcker ju Mösa upp handen. Och så tränaren då, Mösa, har du något? Är bastun på? Och då då bröt ju hela den här jävla stämningen liksom. Han hade ju fokus på att komma in efter träningen och mysa och sätta sig i bastun liksom. Och det var det han tänkte på liksom, och alla andra. Så den här Eye of the Tiger-känslan brast ju, och allt det tränaren hade liksom målat upp här mentalt och all laddning liksom bara förvandlades till asgarv hos alla istället. Så.
Hur gick det då?
Jag för mig ändå, vi gick ut och vann säkert sådär, men det var en sån här grej som man minns 100 år efter liksom, varje gång man träffar han med sig liksom, bara, fan kommer du ihåg liksom, så garvar man. Men det liknande finns ju liksom i alla möjliga lag liksom, så där. Det finns många sjuka roliga grejer man varit med om, som i Cypern. Det är också så här, jag var ju ändå där och den tiden, det är så långt ifrån svensk du vet så där safety. Man får sin lön, man har liksom en fackförening som ställer upp om det är någonting, och man går till träningen, och det, du vet, där nere det är annan bransch, alltså runt Medelhavet där liksom, Cypern, Grekland och så, det är liksom kaos. Det äter ju de till frukost där, om man säger, och liksom det var ju ett tag, jag skadade ju mig där också såklart, hoppa in i stolpen och bröt axeln liksom. Bara det var ju sjukt. Men jag minns det så väl, för varje transferfönster är ju revolution i de här klubbarna, mestadels i de flesta klubbar, att det byts ut minst halva truppen, och det händer mycket på ledarstaben och allting. Men så när jag skulle komma tillbaka där i Cypern efter min skada och liksom, ja, vi skulle börja träningen dagen efter så där, så får jag ett mail från den nya sportchefen jag aldrig ens träffat liksom, bara, you don't have to come to training, goodbye, good luck in the future, we don't want you anymore, typ, bara, va? Jag har ju kontrakt ett år till liksom, och
det kommer från ingenstans då? Det är liksom ingen dialog, inget möte eller någonting, utan ett mail?
Nej. Jag fick bara ett mail sådär, att jag ens kollar mailkorgen. Liksom, jag brukar aldrig kolla just den mailen ofta de skickar till sådär. Så det var bara en slump liksom. Så. Och det var typ kvällen innan träning. Jag skulle packa väskan och dra dagen efter liksom. Så bara, don't come to training liksom. Good luck sådär. Jag bara, vad fan hände? Jag fattade ingenting. Så jag ringde upp den här tjummen. Och han bara, no, it's okay, you don't have to come anymore. The new coach, you want to have new players and you are injured and yeah, good luck. Jag bara, but you know, I have a contract here. You know what that means? Typ. Han bara, yeah, we will help you with your contract. We will break your contract somehow and we will pay you out. But I don't want to be paid out. I want to play for this team. Typ, jag har ju bara skadat mig liksom. Och de bara,
ja, det är helt coolt.
No, don't come to training. Jag bara, fuck off, typ, tänkte jag. Typ, I will come to training. Och han bara, och då gick han ju över från att vara trevlig till att bli förbannad och typ hotfull. Då var det ju bara, okay, if you come to training tomorrow, we will see what's gonna happen. Och jag bara, is that a threat? Liksom, typ, hotar du mig här nu liksom? Bara, så om jag kommer till träningen imorgon så får vi se vad som händer med mig. Typ, vad innebär det liksom? Han bara typ, du får tolka det som du vill, men du kommer ångra dig i alla fall. Kommer du till träningen imorgon så kommer du ångra dig. Jag bara, what the fuck, typ. Jag var ju ensam där, okej, familjen var ju där. Men jag hade ju inga livlinor där liksom. Jag hade ju ingen som kunde backa upp mig eller hjälpa mig. Och jag fattade inte, man bara tänka, vad inne, vad... Nej, så man bara, fan är detta jävla maffiga grejer liksom.
Men hur hanterade du det? Åkte du till träningen eller vad gjorde du?
Nej, det slutade med att jag fick typ, ja men ta 2 veckor till, vi kommer ge dig din lön. Under den tiden typ hitta en ny klubb liksom. Men, så jag fick lite längre sommarledighet och blev ju typ utfryst. Men hittade en ny klubb till slut på Cypern och blev utlånad då. Men det är bara själva sättet och hur man behandlar människor och att man bara är en siffra liksom på ett papper mer eller mindre. När det är liksom kanske den, vad ska man säga, brutala sanningen ute i fotbollsvärlden mer. Att det är lite så det funkar. Det är så långt ifrån trygga Sverige man kan komma lite. Det är bara mer intressant att man har varit med om det där och fått mycket kött och fått många erfarenheter. Så jag är lite så här kanske glad över att det hänt. För man vet liksom hur kanske den riktiga världen är liksom. Om man inte kanske presterar utomlands, då är man ju inte värd ens... För fan, ja, någonting egentligen. Och det är lite så det funkar då, jämfört med i Sverige som, jo men du har ju kontrakt här så du kan, ja men det är en helt annan bransch i alla fall. Så det är lite intressant att få vara med om det. Men att bli hotad på maffiametoder, det är väl en anekdot som är lite speciell sådär, som sticker ut kanske.
Ja, men, det kan man verkligen säga. Du tog aldrig det där vidare på något sätt eller sådär, utan du körde de där veckorna, hittade en ny klubb och drog. Eller har du liksom drivit någon process eller tagit upp det på något vis?
Nej, det är det som är så roligt med. Hur fan ska man göra det på Cypern? Det finns ju inte ens en spelarförening där som ens funkar. Och det som jag sa, det här är ju liksom, det är ju vardagsmat där. Det är ju så de bygger sina föreningar. Liksom att, alltså förstår du? Alltså de bygger ju liksom klubbar på typ hot och osäkerhet nästan sådär. Folk flyger ju fram och tillbaks liksom. Du får inte din lön på 4 månader och liksom. Nej men liksom, alltså det är bara en helt annan bransch. Så att som det jag menar där är att, vem ska du vända dig till? Vänder jag mig till någon i klubben eller sådär, kan ni hjälpa mig? De garvar ju bara typ I can't help you, good luck. Typ, alltså det är bara, du är en lone wolf där liksom. Det är bara survivor. Har du det svart på vitt, det är klart att du till slut kan driva det till UEFA eller någonting. Man hotar ju med sånt som spelare då, men till slut löser det sig för mig i alla fall liksom. Men, ja, det jag menar med detta är bara att det är natt. Alltså, trygga Sverige eller Norden på sätt och vis, det är ju ändå en marknad som ändå är trygg spelplats. Kommer man iväg så där, då får man beredd på det ena och det tredje. Och det är ju inte för inte när man läser så här många gånger någon som drar till Grekland eller sticker någon annanstans, att det händer grejer liksom helt plötsligt. Eller Turkiet och sånt också. Liksom att efter typ 7 månader lämnar han eller den. Ja, efter bara 9 månader så är han tillbaka i Sverige igen. Eller något i stå. Alltså det spelar lite ofta så roll. Liksom, har du kontrakt, det är bättre att dra liksom, i sådana fall. Så, ja, nej, det är lite erfarenheter.
Ja, vi får vara glada att det löste sig hyfsat bra för dig då där till slut. Och vi ska prata om någonting positivt nu. För jag undrar när du mådde som bäst. Och då får du ju välja vilken episod som helst i livet.
Ja, inte bara fotboll sådär kanske.
Tänk fritt.
Men alltså, spontant det som kommer fram på nät innan, det är ju, alltså bara att få varit med om så här barnafödslar liksom och sådär, det är ju fantastiskt liksom. Då blir man ju både rörd och glad liksom och stolt liksom. Vad är detta? Är det mitt kött och blod där som har gett liv på något sätt sådär? Alltså man, det är ju några tillfällen man liksom blir glad sådär. Sen är det ju så här små vardagsgrejer ibland som man bara njuter av och blir, man tänker man är lycklig. Och det är ju allting som har runt kring barna, om de är glada, vad vet jag, det är. Vi sätter oss i biosalen och har varsin popcorn och tittar på varandra och bara gött, nu sitter vi här och myser liksom och kollar på bio eller något, alla är glada liksom. Eller man ser, man är high-five av grabben efter han har spelat någon match eller något och han är nöjd. Och det är ju vid sådana tillfällen man liksom bara, fan vad kul liksom, det är ju det här livet går ut på nu och sådär. Så det är ju sådana bitar liksom. Det är klart man kan leta ännu mer, men nej, men det är väl sånt man bara, men då är man lycklig liksom.
Riktigt, jag vet, 10 plus svar på den. Det känns ju faktiskt helt rimligt och rätt. Om du måste tänka på något lite tråkigare då och svara på frågan när du mådde som sämst, vart landar vi då någonstans?
Ja du, det, nej men alltså, nu ska jag ta någon gråta ut sådär, men det är väl, ja men ta förra året när jag fick den här skadan i Sirius liksom, att det var, jag hade ju haft så mycket skit där under några år, skadade mig i USA, den drömmen sprack, jag hoppades jag skulle stanna där i flera år, kom sen till Cypern och tänkte att här vill jag nu vara några år och njuta, hoppar in i stolpen, pajar axeln, får en dubbeloperation på det för de fick laga axeln med en led från baksidan lår, så de fick gå in i låret också, så liksom där var jag tänkt, alltså flera grejer, jag drog ju tummen bara det sista innan jag skulle lämna USA, så pajade jag ju tummen vilket gjorde att jag hade svårt att hitta ny klubb. Till slut hamnade jag ändå i Stabæk i Norge och så där, som man var glad över, men det var de här gångerna man blir lite så här, vad ska man säga, motgång på motgång på motgång kom ju där då, när jag kände att nej, men nu ska jag flyga hemma i, nu verkligen, nu kör jag här i Allsvenskan liksom. Och så dagen innan premiären där liksom, så bara pajade jag ju armen igen liksom. Så då bara, då var jag ju extremt nere och typ nästan grät som ett barn i 48 timmar innan. Så där. Men man var, då var man inte tuff. Då var man ledsen och tänkte att fan, ska det behöva vara så här? Kan jag bara få spela liksom så där? Det var ju jävligt tungt liksom. Men sen är det ju andra så här grejer. Det har ju varit lite nu senaste åren också här. Lite mor och farföräldrar som går bort och så där. Det är ju liksom lite roliga grejer som man ändå må dåligt över och bli ledsen och får en att tänka liksom att jag skulle jättelite mer tid så, och jag skulle åkt hem till farfar där, och tänk om jag bara hade varit kvar hos honom den kvällen och suttit och snackat lite. Alltså, ja, men du vet, lite så här grejer som man tänker om, som man inte ska behöva göra egentligen. Det här jag menar med att, som jag sa i början av podden, att fan, lev i nuet, njut lite mer, och är det så där liksom, fan, lägg lite extra tid på familjen eller farfar, eller ge 100 på nästa träning, för vad fan, du vet, man vet, om man nu ska snacka ännu mer djupare, att det kanske är nästa träning du som är din sista liksom lite, du vet ju faktiskt inte. Så det är väl lite de bitarna så där som har tyngt ner en den senaste kalenderåret, så där lite skador och bortgångar i familj och så där. Men sen ja, det är väl det.
Mm, jag tror många kan känna igen sig i det du beskriver, de känslorna och det man får uppleva. Men som sagt, och det du är inne på, man får ta vara på nuet. Där knöt vi ihop det hela på ett bra sätt, och det är faktiskt bara en fråga kvar i podden innan vi är klara, och då handlar den visserligen inte om nuet, men den handlar om att blicka framåt i alla fall. För frågan lyder: där ser du dig själv om 5 år?
Oj, ja du, det är en fråga jag tänker nog på dagligen, i och med att jag är i livet nu vid ett vägskäl lite sådär, att jag har jobbat med fotboll i typ 20 år nästan, började elitnivå 2000, nu är det 2020 och jag är på semi-professionell nivå här nu, ettan lite sådär. Alltså, man börjar hamna i någon sån här övergång till kanske nästa steg då i livet, och där är jag just nu lite sådär bara, vad ska jag göra? Jag har ju många spännande projekt och även håller på att utveckla en målvaktstränardel tillsammans med en kille som heter Johan Wahlen, som är extremt duktig. Just att vi skulle vilja utveckla målvaktstränardelen. Skulle vi ha en plan där vi har möjligheten att nästan kunna revolutionera den på klubblagsnivå.
Idag, det låter spännande.
Ja, men idag är våra idéer lite för tidiga nästan. Men om några år kanske vi hade kunnat implementera dem mer till föreningar. Vi har nämligen en konkret idé på att hur man skulle kunna släppa det oket på axlarna i föreningarna, att som kanske 9 av 10 föreningar har där ute, att ja, nej, våra målvakter får för lite fokus och för lite kärlek och för lite uppmärksamhet. Så är det ju faktiskt idag i de flesta föreningar, och där håller vi på att utveckla en grej som skulle kunna hjälpa, om man säger, de flesta föreningar. Och jag hoppas väl att i framtiden då, om säg 5 år, att den planen är välutvecklad och etablerad, och att man kanske kan jobba med någon av de här egna grejerna. Att mitt klädmärke, eller mitt, vårat klädmärke Picked Last flyger och har blivit etablerat. Appen finns ute och rullar på och går bra, och att den är fortfarande utvecklad i flera olika delar. Sen även då att den här målvaktstränardelen, att vi tillsammans kan utveckla målvaktssverige på något sätt. Det, att man har etablerat det och har rulle på de egna företagen hade varit kul. Men sen är jag ju verkligen den av egen erfarenhet att veta att det man planerar ofta inte blir så. Ofta kanske något helt, helt annorlunda. Så det skulle inte förvåna mig om jag gör något helt annat om 5 år. Men vad det skulle vara vet jag inte. Som ni hör här så spekulerar jag och grubblar mycket över framtiden och vad som kommer hända. Det står skrivet i stjärnorna. Vi får se, men ja, jag kan inte ge ett bra svar där.
Nej, det ska bli spännande att följa. Vi får väl följa upp det kanske om 5 år. Men till att börja med så ska jag följa dig och er resten av den här säsongen. Då hoppas jag att de som lyssnar gör också. John, stort tack för att du ställde upp i Ettan-podden och lycka till med både fotbollen och livet i övrigt här framöver.
Ja, men det tackar jag så hemskt mycket för, Oskar. Och ja, nej, vi hoppas det. Vad har vi här nu? 14 matcher kvar eller någonting. Mycket att spela om. Så det är en spännande höst där och vinter som vi går in i här nu i Lindome. Så ja, nej, det ska bli spännande att se var vi hamnar någonstans.
Kör hårt.
Ja, tack så mycket. Detsamma.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.